Han har varit och startat en församling på Kreta. Och oftast liksom, på alla sina resor så har han givetvis folk med sig. Och en av de här är Titus. Och Paulus av någon anledning behöver lämna Kreta och lämna kvar Titus och säkert några medarbetare. Och då vill han sända sina instruktioner till Titus, såklart. För att liksom förmedla, eller så att säga, dels då ge instruktioner till själva Titus, hur han ska vara och bete sig och agera och leda församlingen. Men också faktiskt, han skickar det här brevet till församlingen, dels för att de ska förstå att Titus är eran ledare. Jag bekräftar Titus i och med detta brev, lite så va? Men också att församlingen ska förstå det här, liksom att lyssna nu på vad Titus säger. Han är en av mina, liksom, menar Paulus. Liksom, så där. Det kallas för mandatbrev, helt enkelt. Det var vanligt förekommande för 2000 år sedan, även i profana kretsar. Liksom. Om en politiker skulle leda någonting, då fick han ett brev från guvernören eller någonting sånt. För att bekräfta att han är den nya ledaren. Liksom. Lite så fungerar det. Någon som har varit på Kreta? Ja. Var det fint? Jag kan tänka mig. Ni ser på kartan här bakom vart det låg ungefär. En ö. Okej, då hoppar vi in i texten. Jag ska läsa inledningen. Och det är inledningen till det här brevet som jag kommer predika utifrån idag. Titus kapitel 1, vers 1-4. Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet. Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som har anförtrotts åt mig på Guds, vår frälsares, befallning. Jag hälsar Titus, mitt äkta barn i den gemensamma tron, nåd och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår frälsare. Som sagt, Titus är en av Paulus följeslagare på missionsresor och på allehanda äventyr som de har hållit på med. Och nu lämnas då Titus på ön Kreta för att få vidare instruktioner. Det här brevet skrevs ganska sent, mellan år 62 och 66 ungefär, så ganska sent i Paulus liv. Han dog några år senare bara. Och det första som slår mig, det är att Paulus introducerar sig själv som Guds slav. Ni kanske har märkt till när jag läser texten, det står Guds tjänare. Men när man kollar på det ordet, tjänare, så om man kollar på den grekiska grundtexten, så betyder det är samma ord som man använder för slav. Har du presenterat dig själv någon gång inför andra som Guds slav? Hej, jag är Guds slav. Kan ni se den bilden i era huvud nu? Liksom? Visst är det lättare att identifiera sig själv som Guds barn? Eller Guds vän? Eller någonting liknande? Liksom. Det kan man känna sig trygg med. Liksom. Det känns bra. Men att identifiera sig själv som Guds slav, det är inte alls samma sak. Det är liksom något negativt liksom, med det. Men det gör han. Och vi måste tolka det på något sätt. Vad menar han? Det första vi kan konstatera också är att idag så har vi inte slaveri i Sverige. Det är svårt att liksom relatera till slaveri. Liksom. Men på Paulus tid så bestod en tredjedel av befolkningen i Romarriket av slavar. Så det var vanligt. Liksom. De fanns överallt. Det var så samhället såg ut på den här tiden. Och Paulus, han är liksom, han har gett hela sitt liv för att tjäna Gud. Allt. Han är redo att dö för Jesus. Han är redo att gå in i väggen för Jesus. Han är redo att bränna ut sig för Jesus. Han är redo att åka världen runt för Jesus. Minsta ord som Jesus säger, så är han redo. Vad Jesus än säger, så gör Paulus det. Den inställningen har han, och det ser vi i Nya testamentet. Han menar allvar med att följa Jesus. Han nöjde sig inte liksom med att bara bli frälst och sen leva som vanligt, utan han gav allt. Och han såg sig själv som Guds slav. Och det, jag vill inte säga att det alltid är någonting som man ska identifiera sig själv med. Ibland så kan det vara väldigt tryggt och skönt och bra och sunt att identifiera sig själv som Guds barn. Att bara få vila i tron och få växa upp och få lära sig mer. Liksom. Ibland kan det vara nyttigt att bara kunna konstatera att jag är Guds vän. Att få leva i den relationen. Liksom. Men det kommer tider i våra liv då det är bra för oss att identifiera oss själva som slavar till Gud. Om du känner dig träffad av det kan jag inte svara på. Men det finns det här. Liksom. I det kristna livet så finns det sådana tider. Liksom, då man ska ge allt för Gud och verkligen offra sig. Och det gjorde Paulus egentligen under hela sitt kristna liv, får man nog ändå säga. Hur som helst. Nästa punkt är att Gud har ett folk, skriver Paulus här till Titus. Gud har valt ut ett folk åt sig själv. Han har kallat på ett folk. Och vi är ju det folket. Vi som sitter här idag. Liksom. Vi är faktiskt en del av detta folk. Gud har kallat oss. Och det Paulus också säger är att han är utvald och utrustad av Gud till att undervisa detta folk. I hur man ska leva det här nya livet som Paulus också skriver om. Och han skriver så här, jag vet inte om du lade märke till det, men han skriver faktiskt två saker i sin inledning. Att han ska, dels har Gud gett detta folk frälsning, men också, skriver Paulus, så ska detta folk läras och undervisas i att leva i Guds fruktan. Båda de här två är viktiga. Vi behöver dels förstå att vi är frälsta. Liksom. Vi har fått möta Jesus, vi har fått ta emot honom. Vi är frälsta. Men vi bör också förstå att det finns också ett liv efter det här. Liksom. Att vi ska tränas i Guds fruktan. Att frukta Gud och att leva ett bra kristet liv. Det är ingenting som bara kommer. Liksom. Utan vi behöver öva, träna och lära oss detta. Och Paulus är den som, liksom, är den som har fått i uppdrag att undervisa oss i detta. Det är så han presenterar sig själv. Och sen också, som ni hörde när jag läste hela Titusbrevet tidigare, så ger han ju liksom konkreta instruktioner för hur detta nya liv ska levas. Ett liv i Guds fruktan. Och det är ju en stor del av det här brevet handlar ju om det, att berätta för församlingen på Kreta hur man ska organisera församlingen, hur man ska bete sig mot varandra, hur man ska vara en god föredömlig ledare och sådana saker. Sen går han in på det här med hoppet om det eviga livet. Och här vill jag lyfta fram bilden som ni ser bakom er. En fjäril. Därför att Bibeln har flera bilder på detta. Kanske inte just det här med fjäril i och för sig. Men hur någonting gammalt dör och får sig en nytt liv. Alltså när man lägger ett frö i marken, så dör ju fröet på ett sätt. Men om du inte hade lagt det i marken och begravt det, då hade det inte kunnat växa upp någonting nytt. Och på samma sätt, en fjäril föds inte som en fjäril, utan det är en larv. En äcklig, ful larv. Som om man trampar på den så sprutar det ut äckliga saker. Liksom. Den är vidrig liksom. Men när den får dö, om man får använda den bilden, när den får bli en puppa, liksom, då kommer det fram någonting oerhört vackert. Ett nytt liv. Och det är lite så vi ska se på oss själva. Vi är fjärilar, men vi lever kvar som larver. När vi tittar på oss själva, När vi liksom granskar våra egna kristna liv så ser vi egentligen det är ganska misslyckat liksom. Vi vet vad vi har att vänta i himlen. Vi vet vårt hopp liksom. Vi vet vad vi ska få. Vi förstår liksom allt det där egentligen liksom, på ett sätt. Men när vi tittar på oss själva så ser vi inte riktigt det liksom. Men det är lite så att vi får konstatera det att när Jesus kommer tillbaka, då står det att vi ska få ny kropp och vi ska få leva med honom i all evighet och synden är borta och allt det här liksom. Det kommer en sån tid och vi lever i det hoppet. Vi vet att vi är fjärilar och snart så kommer den tiden liksom. Men just som det är nu så beter vi oss som larver. Och vi är äckliga och fula liksom, när vi kollar på vårt kristna liv, oftast i alla fall. Jag tror att vi känner igen oss i det. Men det är viktigt att inte släppa det här hoppet. Alltså, och speciellt om man råkar vara en tid av när det är extra jobbigt. När man kanske upplever sjukdom i sitt liv. När man liksom verkligen får känna av följderna av syndafallet. När man börjar bli gammal kanske. Kroppen inte hänger med riktigt. Då är det bra att veta om det här. Liksom att, ja okej, det är så här i det här livet. Men jag vet vad som väntar. Jag har ett hopp. Därför skriver Paulus så liksom. Vi har ett hopp om ett evigt liv. Sen, jag vet inte om ni lade märke till det, men sen skriver Paulus något konstigt liksom. Gud som inte kan ljuga. Och bara, var kom det ifrån? Liksom? Det är klart att Gud inte ljuger, det vet vi väl. Och sen lite senare så skriver han så här. Kreter, alltså de som bor på Kreta. Kreter ljuger alltid. Är vilddjur, glupska och lata. Det omdömet är sant, skriver han till dem på Kreta. Jag vet inte hur man ska kunna överföra det. Liksom, men det är som att skriva ett brev till oss. Liksom. Norrlänningar, ni är tysta, tråkiga, stela, hårda, kalla. Och det omdömet är sant. Alltså på något sätt, det är inte schysst. Ja, vi vet liksom. Måste du skriva det i Bibeln så att alla får se det? Alltså, lite så. Jag kommer komma in på det i senare predikningar om varför Paulus gör så här och varför han skriver så. Men visst är det lite anmärkningsvärt liksom. Det hör ihop då med att han säger så här, Gud ljuger inte. Så jämför han med dem på Kreta liksom, att de ljuger. Men i alla fall, en poäng i det här är att när vi tänker på det här hoppet om det eviga livet. Gud har lovat oss evigt liv. Och Gud ljuger inte. Det är viktigt att komma ihåg det. När det är jobbigt, när man tvivlar och känner sig osäker och sådär. Kom ihåg det, Gud ljuger inte. Står det att du ska få ett evigt liv, du kommer få det liksom. Var trygg i det. Lev i det hoppet. Sen går han in på en annan väldigt intressant sak i Titusbrevet. Han skriver Guds, vår frälsares. Och sen lite mer så. Om man läser hela Titusbrevet som jag gjorde förut, då ser du att ibland så skriver han att Gud är frälsaren. Ibland så skriver han att Jesus är frälsaren. Ibland så skriver han att han skriver så här, vår store Gud och frälsare är Jesus Kristus. Vem är det som är frälsaren? Är det Gud eller är det Jesus? Varför blandar han det så mycket? Och dessutom, i profeten Jesaja, där står det ju uttryckligen, vi har bara en frälsare. Varför skriver då Paulus att Gud är frälsaren och sen nästa stund Jesus är frälsaren? Hur hänger det ihop? Jo, det hänger ihop med att Jesus är Gud. Och här skriver Paulus det uttryckligen liksom. Det står i Johannes 1:1. Ordet var Gud. Och sen skriver han vidare i första kapitlet i Johannes evangeliet. Och ordet blev kött, alltså människa, och bodde bland oss. Och sen skriver han vidare. Och ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Gud kom till oss liksom och blev människa och levde mitt ibland oss. Jesus kom som människa. Därför kan han skriva så här att Jesus är vår frälsare. Gud är vår frälsare. Jesus är Gud. Men det står också i Johannes evangeliet om detta då, att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. De förstod inte att Gud hade kommit mitt bland det judiska folket. De förstod inte, många av dem. Och det är inledningen i Johannes evangeliet. Men det avslutas sen med att en av dem förstår. Den som tvivlade mest förstår till slut. Thomas tvivlaren, i avslutningen av Johannes evangeliet så brister han ut så här när han får se Jesus. Min Herre och Gud. Det är en bekännelse som jag hoppas att vi alla kan ställa upp på när vi möter Jesus. Min Herre och min Gud. Men Jesus tvingar oss inte att bekänna vem han är. Han tvingar oss inte att bekänna honom som Messias, som Herre eller som Gud. Det är någonting som han visar genom sitt liv och genom att möta oss. Och sen får vi gensvara på det. Svara på den bekännelsen och bekänna honom som Herre och Gud, som Thomas gjorde. Men det är faktiskt intressant att det första som står om kristna, skrivet av en författare som inte är kristen, det skrevs år 110. Det är en romare, en romersk politiker, som skriver så här. Det första, alltså, omdömet om kristna, absolut första som någon någonsin har skrivit om kristna. De träffades på en bestämd dag innan det var ljust och riktade en form av bön till Kristus som till en gudomlighet. Romarna tyckte det var konstigt. Liksom. Varför ber de till Jesus som om han vore en gud? Det är det första som står om oss. Det är lite anmärkningsvärt. De såg det, romarna. Liksom. Vad konstiga de är, de kristna. Liksom. De ber till Jesus som om han vore en gud. På tal om romarna så skriver också Paulus så här att när tiden var inne så kom det här budskapet till jorden. Och det är faktiskt lite intressant för er som är intresserade av historia och såna här saker, att det var verkligen en riktigt bra tid för Jesus att komma. För att det fanns ett internationellt språk. Hela Medelhavet i princip, och överallt där bodde människor på den här tiden, där bodde mest människor i alla fall, där pratade de allra flesta grekiska. Man kunde förstå det i alla fall. På samma sätt som vi kan förstå engelska idag. Det fanns ett internationellt språk. Och det fanns också fred. Romarna hade ju tvingat fram en fred i Medelhavet. Pax Romana, som det kallades. Så det var fritt att röra sig i hela det romerska imperiet. Och för det tredje. Vi vet om alla som har läst Asterix och Obelix när man var liten. Vi vet att romarna kunde bygga fina vägar, eller hur? Romarna kunde marschera och de byggde vägar för att ta sig fram. Liksom. Så över hela romerska imperiet så fanns det ett väl etablerat system av kommunikationer. Man kunde gå på långa vägar och man kunde åka med skepp till olika städer. Det fanns ett system. Så det var perfekt för att nu kommer Jesus. Nu är det läge för att sprida evangeliet till alla jordens folk. Alla kan förstå, alla kan röra sig, det är fred. Och därför skriver också Paulus, när tiden var inne sände Gud sin son. Sen kommer vi till en väldigt viktig punkt som jag tänkte stanna vid lite längre nu. När tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtrotts åt mig, skriver Paulus. Och här vill jag stanna vid några saker. Behövs det verkligen förkunnare? Kan inte alla läsa Bibeln själv? Liksom? Måste man ha någon som berättar hela tiden? Liksom? Är inte alla myndiga nog att kunna läsa sin Bibel? Jo, givetvis. Så mycket som möjligt ska vi läsa Bibeln. Liksom, och alla har en rätt att själv tolka, att själv förstå Bibeln. Men det som Paulus lyfter fram här är det viktiga i att det finns ett budskap som har anförtrotts åt Paulus och åt apostlarna. Och det budskapet står fast. Och det är det budskapet som ska förkunnas. Man kan inte göra hur som helst med det budskapet. Förstår du vad jag menar? Det finns ett budskap som ska föras vidare. Det är därför det är viktigt med vem som är förkunnaren. Det är därför det är viktigt med ledarskapet i kyrkan. Det är därför det är viktigt att Paulus faktiskt instruerar. Så här ska ledarskapet se ut. Det är inte vem som helst som ska vara ledare i kyrkan. Det måste finnas någon form av ordning. Annars så kan man ju vem som helst undervisa precis vad som helst. Och det är inte Guds tanke. Han har ett budskap som han vill förmedla till oss människor. Och det ska föras vidare genom sund undervisning och genom betrodda ledare som med sitt liv visar att de har mött Jesus och de lever ett kristet liv. Man kan inte göra kyrkan hur som helst. Det är viktigt att komma ihåg det faktiskt. Det finns många, så att säga, nya församlingar som tänker nytt och tänker att så här, man kan göra församling på kanske ett annat sätt och sådär. Och jag står inte här nu och fördömer det på något sätt, utan det kan vara jättepositivt att tänka nytt. Men det måste ändå finnas de här ramarna som Paulus presenterar i sina brev. Det finns en ordning som Paulus vill att vi ska följa liksom. Han har inte skrivit så tydligt med hur en ledare ska vara. Han säger åt Titus, installera äldste i församlingen. Liksom. Det är viktigt att komma ihåg det. Att det kristna livet är inte en isolerad ö. Där vi är en gemenskap med ett ledarskap. Och en förkunnare som ska hålla sig till det budskap som finns i Bibeln. Sen vill jag också lyfta fram en annan sak. Gud presenterar sitt ord genom förkunnelse. Och med det menar jag att Bibeln finns ju, Guds ord finns. Vi har alla Bibeln. Men ofta kan det vara svårt att förstå vad som är Guds budskap. Därför att man kan inte, tänk om det aldrig hade översatts till svenska. Om det fortfarande var skrivet på grekiska, vad hade du gjort då? Och alla de här uttrycken om judiska kulturgrejer och judiska ceremonier som inte du kan. Liksom. Hur hade du gjort för att förstå dem? Förstår du vad jag menar? Det blir problem om man inte översätter det här budskapet. Förklarar det på ett språk som folk förstår. Och språk förändras. Bilder och liknelser ändras. Olika kulturer, olika sätt att förmedla kunskap. Liksom. Därför måste det finnas förkunnare som förkunnar. Vi har ett fast budskap i Bibeln. Men det måste ju förstås. Det är därför det finns förkunnare. Jag har ett exempel. Jag har hört en historia om... Jag har säkert berättat den här i kyrkan tidigare, men den passar så bra in. Jag har hört en historia om att i Söderhavet så skulle missionärerna åka till en av öarna och börja arbeta med att översätta Bibeln till det lokala språket. Och då var det så här att när de kom till det här med lamm, som det står om i Bibeln, offerlamm. Jesus är ju vårt offerlamm. Då visste de inte vad de skulle göra, för de här öborna visste inte vad ett lamm var. De hade aldrig sett ett lamm. Vad gör man? Hur ska vi förklara det här för dem? Liksom? Så att de kan förstå. De stod inför ett dilemma. Liksom. Så de valde att skriva gris istället. För det visste öborna vad det var. Guds lilla offergris. För det kunde de relatera till. Liksom. Och det här är ju på ett sätt att gå lite utanför budskapet, på ett sätt det fasta budskapet. Men å andra sidan, hur ska man göra då för att verkligen, för att de här människorna ska förstå vad är meningen? Liksom? Så löste de det. Jag vet inte om det var det bästa sättet, men det var ett sätt som de gjorde och jag kan respektera det. Och på samma sätt måste vi tänka. När vi ska förmedla Guds budskap till folk i Timrå. Eller till ungdomarna och barnen i våran kyrka. Då måste vi göra på ett sätt som de förstår. Måste förklara. Och nästa generation, de kommer behöva förklara det på ännu ett nytt sätt. Så här håller det på. Så har det på i 2000 år. Och jag tror det är Guds tanke liksom. Och här vill jag nu komma in på en sak som vi i vår församling behöver tänka på. Därför att ibland så hör man uttryck som det var bättre förr. Varför händer det så lite i församlingen? Varför ber vi nästan ingen längre? Varför är det inte som det var förr? Och så tänker man att människorna i dagens församling har liksom gått bort från Gud. De är inte lika starka i sin tro längre och sådana saker. Då gör man ett klassiskt misstag. Därför att det var inte bättre förr. Problemet ligger hos oss. Vi ska inte se ner på dem som inte kan leva upp till hur det var förr. Utan Guds ande är densamme, men han yttrar sig på olika sätt i nya kulturer och hos olika människor, hos olika generationer. Och vi behöver följa det flödet, om ni förstår vad jag menar. Om Gud vill visa sig hos ungdomarna på ett visst sätt, då får vi liksom acceptera det och låta det få ett utlopp hos dem. Och vi kan inte klaga på att de vill inte längre komma fram och böja knä här framme liksom. Jag vet inte om det har varit så här i församlingen förr, men vi har, ja, ni förstår vad jag menar. Man kan inte klaga på att varför är det ingen som böjer knä längre när vi ber eller så. Utan man måste tänka, hur vill de här människorna be? Hur yttrar sig Guds vilja här liksom i deras liv? Annars blir det absurt om man alltid ska titta tillbaka och klaga på att de inte kan leva upp till det. Jag menar, i slutet av 200-talet, alltså 1800 år sedan, då var det en ökenväckelse i Egypten. Gud berörde unga män, väldigt många av dem, så att de längtade efter Gud så mycket att de begav sig ut i öknen och bodde i ökengrottor för att få spendera tid med Gud. Det var en väckelse bland de här människorna. Tänk om vi än idag skulle klaga på att det är så lite ökenväckelse. Det är så få av oss som drar sig ut i öknen och bor i grottor. Det är ingen fason på dagens ungdom alltså. Ingen av dem vill bo i en grotta längre liksom. Förstår ni hur absurt det blir att klaga på att det var så mycket bättre förr? Gud, man måste följa liksom hur Gud vill yttra sig här bland oss. Hur han, och sen liksom lyfta fram det. Det är det viktiga. Väckelse och sådana saker, det kommer alltid komma. Men det kommer komma på olika sätt och nya sätt. Och så länge som det stämmer överens med Guds ord, så ska vi liksom lyfta fram det och bekräfta det på något sätt. Vi aldrig anpassar budskapet, men sättet vi framför budskapet måste alltid anpassas. Jag kan väl bara avsluta med några ord om Titus. Det är så att Titus var en fin människa. Och jag vill att vi ska ta några lärdomar bara från Titus. Och den första är att Titus var en av Paulus följeslagare och hade förmodligen blivit frälst genom Paulus missionsarbete. Och här kan vi se att när någon blev frälst hos Paulus, då var han redo att ta med den personen. Liksom. Du får följa med. Du får lära dig. Du får se och lära av mig. Han blev så att säga en lärjunge till Paulus. Det är ett bra sätt att leda människor in. Inte bara så att de blir frälsta, utan också till ett liv i Guds fruktan. Att de får följa någon och se och lära. Och här vill jag faktiskt dela med mig det till dig, att led människor till frälsning. Och låt dem sedan följa dig, alltså se hur du lever. Bjud hem dem, prata med dem, fika med dem och berätta hur man ska leva det kristna livet. Gör det själv liksom, genom ditt liv. Paulus gjorde det. Och han var inte rädd för att också ge dem sen en uppgift. Du får ansvar för Kreta, sa han till Titus. Och i olika delar av Nya Testamentet så berömmer Paulus Titus. Han kallar honom för en broder. Han kallar honom för en vän, en medarbetare. Han säger att om Titus att han går i samma fotspår, han går i samma anda som mig, säger han om Titus. Titus hade lärt sig av Paulus alltså att vara en god kristen ledare och att vara ett föredöme för andra. Och så kunde han sen lära det till sina lärjungar, om man säger så. Att föra det vidare, det är det viktiga. Det är kanske den viktigaste poängen nu i Titusbrevet, att föra det vidare. Och Titus, han var en pålitlig person. När Paulus behövde någon som kunde styra upp situationen i Korint, om man läser andra Korintsebrevet, så var det en situation där som behövde styras upp. Då skickade Paulus Titus, för han visste att Titus var pålitlig. Kan man säga så om dig? Det är bara en retorisk fråga såklart. Är du en pålitlig person? Skulle Paulus ha kunnat skicka dig? Det är en avslutande utmaning. Liksom. Om Paulus hade varit här, liksom, vem av oss liksom, skulle han lita på och vara redo att sända? Liksom? Och det här med att vara Guds slav som jag inledde med. Hur ser vi på oss själva? Hur mycket är vi redo att offra för evangeliet? För att få föra fram Guds budskap? Det är någonting att reflektera över. Och det får bli dagens liksom, tankeställare och fundera kring.